Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Jul och nyår närmar sig och det är väl en magiskt perfekt tid att summera årets finanser, utvärdera hur ekonomin gått och preppa plånboken inför nästa år. Välkommen till Smarta Cash, podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig, Isabella Amadi. Ja, boken börjar stängas och det är dags att utvärdera hur privatekonomin gick i år. Men lite har vi också kvar innan årets slut och vinterbudgeten sätts också i strålkastarljuset här idag. Och med mig för att prata om allt detta är Jenny Sandén som är privatekonom på Danske Bank. Hej Jenny!
Hej Isabella!
Så fint att ha med dig här i podden nu när året går mot sitt slut. Jag tänker mig att vi typ dyker in i det här direkt. Vad säger du?
Absolut, låter jättebra.
Underbart. Om man gör en liten överblick först egentligen, alltså hur har svenskarnas plånböcker mått 2023?
Ja, det är, jag tror att vi alla kan vittna kring det. Plånboken har blivit tunnare och tunnare och tunnare. Och det som kanske har varit allra jobbigast för de flesta av oss, det är ju att man inte riktigt har vetat hur tunn kommer den bli. Vad är nästa utmaning? Så det har varit väldigt tufft för väldigt många under året och är fortsatt väldigt tufft för väldigt många. Däremot så tycker jag väl att vi har kommit in i en lite mer stabilitet och vi har kanske också ställt om våra vanor lite mer. Så att jag ser ljus på 2024, men det har varit tufft 2023.
Ja, och den här tuffheten som vi många har fått erfara gör att det kanske inte känns så himla jättekul heller att blicka tillbaka på det här ekonomiåret heller. Men trots det kan vi väl i alla fall försöka oss på någon sorts utvärdering. Mm. Men hur gör man en bra utvärdering av sin privatekonomi?
Nej, men varje år tycker jag, och det är inte bara egentligen vad som har hänt 2023, utan varje år så tycker jag att man ska göra ett bokslut på sin ekonomi. Vilka stora utgiftsposter hade jag? Hur tufft hade jag det? Har jag ställt om på något sätt och kan jag dra lite lärdomar? Sen brukar jag ju göra en budget för nästkommande år. Och då brukar jag titta på vad är det jag vet kommer komma. Är det så att jag har några kompisar som ska gifta sig exempelvis? Brukar det vara lite mer kostnader där? Vet jag om att vi ska resa någonstans? Eller vet jag om att jag troligtvis behöver investera i en ny tvättmaskin eller någonting? Lägg de utgiftsposterna på budgeten nästa år. Så har jag en bättre koll helt enkelt. Så bokslut för 2023, vad kan jag ta med mig, vad kan jag lära mig, blev det som jag egentligen tänkte att det skulle bli? Och så gör en budget för 2024, då brukar man komma väldigt långt på det där.
Och när man granskar sin budget som ju nu går till ända, Vad ska man hålla lite extra koll? Finns det något man kan titta närmare på för att kunna spara mer nästa år? Några typ budgettjuvar eller något sånt?
Ja, men jag tror att de allra flesta, de vet ju vilken inkomst man har. De allra flesta vet också vilka fasta utgifter. Ofta så brukar den stora boven vara den här rörliga utgifterna. Och då rekommenderar jag att gå in och titta på transaktionerna på din mobilapp och se vad har jag spenderat pengar på. Och så titta lite grann på, finns det någonting jag kan lära mig av det? Finns det något jag kan liksom spara in på? Det kan vara allt ifrån att oj vad jag äter lunch ute mycket, eller oj vad mitt take away kaffe kostar mycket, eller det här med att jag liksom handlar på vägen hem i stort sett varje dag till middag, kanske jag kan göra någonting annat. För oftast är det ju de här posterna som inte där och då kostar så mycket. Men om man summerar ihop dem så blir det rätt mycket pengar. Så det är den här take away-kaffen, det är utelunchen, det är taxiresor eller att jag spontanhandlar någonstans. Där kan jag ofta spara en hel del pengar.
Mm. Det är många bäckar små som man då kanske vill vända om till att bli ett många bäckar små sparande.
Exakt, precis. Ja.
Men jag tänker just att kämpigt år som 2023 har varit. Alltså, sparandet kanske inte har varit det allra bästa för en del. Man kanske till och med behövt leva lite av sitt sparande och så. Så här i bokslutstider, alltså vad kan man ställa sig för frågor? Hur kan man reflektera kring sitt sparande?
Men jag tror generellt sett så är vi svenskar rätt dåliga på att spara. De som sparar oftast för lite. Och det har egentligen, jag ska säga, det är en konsekvens egentligen av att vi har haft väldigt god tillgång på kapital de senaste 10 åren. Räntorna har varit låga, tillväxten har varit bra och så har man liksom levt upp pengarna och levt ett lite bättre liv än man kanske egentligen generellt sett har råd med. Och så fick man helt plötsligt, det började egentligen förra hösten, när fick vi ju elräkningar som var 2-3 gånger så stora och så small det. Och sen så fick vi en hög inflation och den då kompenserades med att vi fick högre räntor och så högre räntor och så högre räntor. Och så kom matvarukostnaden på det. Så att det var lite tufft, ska man säga, i förra hösten och i början på 2023. Jag tycker nog att de allra flesta börjar ställa om, de allra flesta börjar titta på liksom och göra en budget och verkligen ha koll på det. Och väldigt många har börjat fundera på vad kan jag göra med mitt sparande. Och en sån här återkommande fråga som jag får, det är, ska jag amortera eller ska jag fortsätta spara? Och det är klart att det är väldigt högbelånad. Då brukar jag säga att försök nu lägga sparandet som amortering. För då får du ju också de räntekostnaderna och du skapar liksom lite luft i maskineriet. Däremot om jag är lågbelånad, det vill säga att jag har en belåningskvot som ligger runt en 60-70%. Ja, men då ska jag fortsätta spara istället. Då kan jag göra både två. Gör gärna det. Sen vet jag att många tycker att men jag har inte råd att lägga 1 000 kronor i månaden på ett sparande. Nej, men lägg 100 kronor då. Lägg det du har möjlighet att spara. För det bästa man kan göra, det är att kontinuerligt spara varje månad och göra det långsiktigt. För det skapar liksom en bra buffert. Och det är rätt skönt att ha lite trygghetskapital i ryggen när det blir lite kallare ute och kostnaderna ökar. Att ha det där. Och försöka att liksom ha en buffert, brukar jag säga, på ett konto på 3-6 månaders utgifter. Skit i att spara 10% av din bruttolön eller ha en årslön på kontot eller något. Utan titta på vilka utgifter du har. Om det skulle krisa lite grann, har du då råd med 3-6 månaders utgifter? Och varför säger jag det då? Ja, men 6 månader tog det för arbetslöshetskassan att betalas ut om man blev arbetslös under pandemin. Vilket gjorde att räkningarna kom in, de dampt ner i brevlådan. Och hade jag då inte sparkapital, då hade jag ju tufft under den 6-månadersperioden innan jag fick lite A-kassa. Så att det är rätt skönt att ha lite trygghetskapital. Men ha inte dåligt samvete om du inte kan sätta undan 1 000 kronor i månaden, utan spara det du kan.
Mm. Ja, det är ju väldigt lätt att vara lite hård mot sig själv, speciellt när man ska sätta budget och sådär också, att man är så här nästan vill leva på existensminimum för att man ska kunna spara så mycket. Hur hård tycker du man ska vara mot sig själv?
Nej, men jag tycker inte att man ska vara speciellt hård mot sig själv, utan jag brukar säga det, men har jag lite tajt en månad, hoppa över den månaden då och se till att börja spara månaden efter det istället. Utan, och sen kan man ju tänka sig att alla andra gör och inte jag. Nej, så är det inte. Alla andra sitter i precis samma situation som jag själv. Men jag tror också att ha ett kontinuerligt sparande, sätt undan det du egentligen kan. Kan man göra det redan när lönen kommer in, så slipper man tänka på det sen. Och sätt hellre undan liksom ett par hundralappar än ingenting alls. Men vissa månader så har man inte råd att spara, och då får man hoppa över den månaden, så får man gå på nästa månad istället. Det är ju liksom inte att man ska ju kunna leva också. Självklart. Däremot tycker jag att man kan utmana de här snabba kickarna som man har kanske haft de senaste 10 åren med att jag ska kunna gå på restaurang imorgon, jag ska gå på teater och nu ska jag åka på weekendresa i helgen och sånt där. Nej, men tänk till ett varv till, därför att det kanske kostar mer än det smakar. Och det jag absolut vill rekommendera att man inte gör, det är att ta konsumentkrediter för att leva, om man nu säger så, eller resa eller göra sånt. Utan man ska göra det på de pengar som man har råd att avvara.
Jag tänker också på en del som lyssnar på den här podden investerar nog lite pengar också. Är det ett bra tillfälle att också passa på att se över sina innehav om man inte har det på liksom månads- eller basis? Så?
Ja, men det ska man ju alltid göra. Man ska alltid se över både sin riskprofil. Därför att pengar som man sätter på börsen är ju pengar som man kortsiktigt ska vara medveten om att kunna avvara, vilket gör att man kanske ändrar sin riskprofil lite grann, och då ska man ju också sänka risken i portföljen. Sen beror det lite grann på, jag menar, det jag sätter på börsen är ju det som jag långsiktigt har. Jag ska inte använda pengarna på 3 till 5 år, någonting sånt där. Men man ska alltid titta över sina investeringar. Sen har ju börsen gått upp nu senaste perioden, vilket är positivt. Och kronan har också stärkt, vilket också är väldigt positivt. Sen fortsätta spara långsiktigt på börsen. Men det är inte på bekostnad av ett buffertkapital. För att jag ska ju egentligen inte, jag ska inte behöva ta av pengar. Jag ska inte sälja av pengarna. Eller sälja av fonderna då för att jag behöver lite pengar, utan se över ditt sparande och ha liksom en balanserad risk i ditt sparande. Det rekommenderar jag.
Finns det något mer som du tycker är viktigt att se över nu innan året tar slut?
Men en annan sak som blir också viktigt, det är ju att titta över om det är så att man löneväxlar exempelvis, vilket jag vet att många gör. Nu höjs ju brytpunkten för statlig skatt, vilket gör att om jag löneväxlar och kommer under den brytpunkten, då påverkas ju andra saker som föräldrapenning och allmän pension och sådana här saker. Så att jag behöver se över min löneväxling för det första, om jag ska fortsätta löneväxla. Och sen vilken nivå jag ska löneväxla. Men passa sig lite grann för att komma under brytpunkten. Och nu nästa år kommer det ligga på en 51 300 kronor ungefär.
Så det är efter det beloppet som det lönar sig helt enkelt?
Ja, precis. Men nu exempelvis, säg att jag har en lön på 56 000 och sen så gör jag löneväxling på 5 000 kronor exempelvis. Jag menar, då får jag passa mig för brytpunkten där någonstans. För annars blir det lite kontraproduktivt. Jag löneväxlar för att spara till min pension. Samtidigt om jag kommer under brytpunkten så påverkas min allmänna pension. Och då blir det lite kontraproduktivt. Så det börjar jag titta över naturligtvis. Och jag börjar titta över också då mina bolån. Det är inte för sent att binda om jag har en väldigt tajt ekonomi. Så är det inte för sent att binda. Vi tror ju starkt på att Riksbanken kommer att börja sänka under 2024. Gärna då i Q1, Q2 nästa år. Men det man ska vara medveten om det är att vi kommer inte ha några bolåneräntor på 1-1,5%. Utan vi räknar med att Riksbanken kommer sänka räntan. Men att vi kommer ligga kvar på en styrränta runt 3-3,5%. Så här måste man då räkna med att man behöver lägga betydligt mycket mer av sin disponibla inkomst fortsatt på sitt boende. Och då kan det vara rätt skönt att veta exakt vad jag ska betala varje månad. Genom att jag faktiskt har bundit delar av mitt bolån i alla fall.
Ja, det är dyrt att leva i dessa tider.
Ja, det är klart att det är dyrt att leva, men samtidigt, jag har ju varit i finansbranschen i över 30 år och de räntor som jag ser nu, bortsett från att det har gått väldigt snabbt att höja räntorna, de här räntorna är vad jag skulle klassificera som normala räntor. Det är normalnivåer. Det vi har levt i under de senaste 10 åren, det har för mig varit onormala räntor. Bygger väldigt mycket på en expansiv penningpolitik i grund och botten. Nu är vi tillbaka här där vi behöver lägga mycket mer av vår disponibla inkomst till vårt boende. Men då ska man naturligtvis göra det så att man vet att det här är det jag betalar varje månad. Helt enkelt.
Vi har ju också en lite kostsam period framför oss, för jul och nyår närmar sig ju. Och det är ganska lätt att pengarna åker iväg på mat och julklappar, festligheter, tomteblås, ja, allt tjofadrittan man ska ha.
Mm.
Vad tycker du? Hur klarar man de här ökade kostnaderna som är liksom temporära ändå?
Nej, men alltså, jag brukar ju egentligen ställa frågan, vad är det som är viktigt med jul? Och när man ställer frågan till allra flesta så säger de att det är ju att vara ledig med vänner och familj. Och ha en lugn, mysig helg tillsammans. Och sen blir ju årets julklapp, det är ju ett brädspel. Så att då kan man ju på något sätt enas runt brädspelet och spela spel. Men jag tror att man ska, för det första ska man ha en plan för det man gör. Nu kanske det är lite sent, för nu är ju julafton här om bara ett par veckor. Men hade man då gjort en plan, och det kan man ju göra inför nästa år, för julen kommer ju varje år. Jag köper julklappar hela året runt, exempelvis. Så att jag är klar med julklapparna rätt tidigt och har spridit ut mina kostnader. I år har jag dessutom utmanat väldigt kraftfullt och sagt att det blir mer aktivitetsbaserade julklappar. Det vill säga att man tar en mysig picknick eller en fika eller någonting sånt där, snarare än att det blir kapitalvaror. Och sen samma sak med mat. Kör ett knytkalas. Jag tycker också att man ska sätta sig ner med dem man firar jul med och fråga lite grann att hur gör vi detta i år nu när alla har ökade kostnader? Kanske att man bara ger julklappar till barnen och att man håller nere dem lite grann. Så att ha en plan för det du gör. Prata med nära och kära som du firar jul med. Jag tror att alla gärna inte sätter sig i en skuldfälla. Köp inte julklappar och mat på kredit, för det får du betala då när det kommer i februari, vilket vanligtvis brukar vara den fattigaste månaden på året ändå. Och så tänk lite grann på vad är det viktigaste med jul. Och det är ju faktiskt att umgås med varandra, och kanske inte så mycket att hela julgranen är full med klappar under, eller att hela julbordet är fullt med mat, utan att man väljer lite mer sporadiskt och spartanskt i år.
Mm. Har du något tips då, för om man nu har satt en budget, det är väldigt lätt att dras med i liksom all köphets och allting. Har du något tips för att inte spräcka budgeten?
Spräck inte budgeten. Nej, jag vet att det är lättare sagt än gjort, men ha en väldigt stark plan. Jag tror att det är lätt att liksom hänga med eller springa på om man ger sig ut i butiker. Hade man däremot kanske liksom, man har en lista med det man ska köpa och så sitter man då och beställer det hemifrån, då tror jag att det är lättare att hålla sig till den här listan än att man ger sig ut på stan. Nu måste man ge sig ut på stan, men håll det till den här listan i vilket fall som helst. Sen kan det vara någon extra julklapp som slinker ner eller att du tar någon glögg när du är ute på stan. Ja, det får man leva med. Vi är ju bara människor i grund och botten. Men tänk på vad som är viktigt, och det är ju faktiskt att man är närvarande och har mysigt med familj och vänner helt enkelt.
Hur gör man med sparandet då, tycker du, när det blir såna här väldigt kostnadsintensiva tillfällen? Ska man fortsätta spara eller ska man pausa?
Nej, men har man absolut inte möjlighet, och man snarare säger jag sparar 500 kronor i månad och jag vill hellre lägga det på en julklapp till mina barn. Ja, men gör det i december då. Hoppa över och spara i december och så sätt igång i januari istället. Men Att sluta spara är liksom inte ett alternativ, utan det är det här trygghetskapitalet som man behöver ha i ryggen. Och istället för att få de här korta, liksom omedelbara kickarna i form av att jag fick ge bort en extra julklapp eller jag fick någonting extra, så kan man faktiskt tänka på att jag kanske ska sätta det på sparande istället, för det blir en långsiktig utdragen kick istället då. Men man ska inte vara så tuff mot sig själva, utan jag tror att det är många som hoppar över december och sparar i december och så lägger man lite mer på julaktiviteterna istället. Här tycker jag ju också att det är rätt intressant att gå på loppisar. Finns ju alltid saker man kan hitta på loppisar eller på second hand som man kan göra om lite grann. Antingen om du målar om det eller gör om det och sånt där. Och det blir oftast en väldigt fin julklapp. Eller om du har någonting själv i garderoben som du har fått och aldrig har använt. Som du tänker att men den passar den och den personen. Så det är återigen tillbaka till planen. Och verkligen fundera på vad skulle den här personen bli glad för. Och det är oftast inte någonting som är så dyrt. Utan kanske att bara få spendera någon fikatid med dig eller något sånt där. För det är det vi människor går igång på.
Mm. Ja, alltså, och second hand som du säger, det är ju jättebra. Om man tänker då årets julklapp som blev sällskapsspelet. Alltså jag köpte ett jättefint vanligt av något av de här spelen. På en second hand butik för 60 kronor. Kostar typ 500 spänn nytt. Alltså det är ju otroligt egentligen.
Ja visst. Jag köpte några ljusstakar som jag färgade om helt enkelt. De blev supercoola. Och det var lite roligt att göra också. Sen känns det som att jag har lagt ner lite extra kärlek på den här julklappen då. För att jag faktiskt har köpt den, men så har jag också gjort om den. Så att den blev väldigt uppskattat.
Mm. Ja men det är ju jättefint. Det får ett extra värde faktiskt när man har lagt ner lite eftertanke.
Precis.
Om vi blickar framåt då mot 2024. Hur kan man redan nu börja bädda för en bra start på det nya året?
Nej, men alltså, jag tycker vi ser lite ljusglimtar här på 2024. Jag tycker att vi har fått ner inflationen till, den är på väg ner. Vi ska ha ner den till 2% som är målen. Den är på god väg att komma ner, vilket också då talar för, som jag nämnde tidigare, att räntorna kommer börja sänkas nästa år. Jag ser också att börsen har liksom hämtat sig, svenska kronan och har stärkt. Så det finns många ljuspunkter. Däremot så kommer säkert tillväxten, eller vi spår ju att tillväxten kommer att dras ner lite grann, även om den inte kommer att startdyka på något sätt. Så jag tror att det som man behöver göra för 2024, förhoppningsvis har man lärt sig lite under 2023, och det är att bibehålla de goda nya vanor man har fått. Det vill säga att man har en budget, att man har en plan för sin ekonomi och att man tänker både ett och två gånger innan, eller en och två gånger innan, när man ska köpa någonting. Behöver jag ha den här fjärde tröjan, eller räcker det med att vi reser på sommaren, eller lite sådär. Så jag tror att många har lärt sig, och jag tror att många har ställt om. Och det är bara att fortsätta det helt enkelt.
Mm. Och när man gör sin budget för nästa år, tycker du man ska göra liksom en månadsbudget som då ska se likadan ut för varje månad, eller ska man göra någon årsbudget? Alltså, hur gör man den på ett smart sätt?
Men jag sätter mig oftast i december, och som jag nämnde lite tidigare så tittar jag på det. Ofta så vet du att men det kommer någon som fyller jämnt, eller det kommer en resa som vi har planerat, eller att jag ska göra någonting. Så lite mer de här stora utgifterna som jag faktiskt redan vet kommer komma. Och då är det ju bättre att jag vet att jag liksom, någon fyller jämnt här i augusti nästa år, och då sätter jag undan lite pengar varje månad för att kunna köpa en present då. Så att ju bättre plan jag har för 2024, och sen behöver jag ju hålla mig till den planen så mycket som möjligt, desto bättre är det. Och det är liksom tryggt någonstans att jag tar kommandot själv över min ekonomi. Jag är inte bara påverkad av det som händer runt omkring, utan jag känner att jag har kontroll över min ekonomi. Det tror jag är den absolut viktigaste aspekten. Sen vet jag att budgeten kommer inte att hålla varje månad exakt så som jag tror att den är i december. Men jag har i alla fall lite bättre koll. Och om det skulle behövas, vad är det första jag drar ner på? Är det streamingtjänster om jag har liksom ett par stycken? Eller är det att jag helt plötsligt ställer bilen hemma och tar liksom bussen istället? Eller vad är det jag skulle dra ner på om jag skulle spara in någon tusenlapp i månad eller ett par tusenlappar i månad? Det är också rätt skönt att veta vad jag skulle göra, även om jag inte gör det. Så vet jag vad jag ska göra. Så ju mer koll jag har, desto bättre är det. Sen kommer den inte hålla varje månad helt enkelt. Jag brukar göra en årsbudget. Och så brukar jag ha koll på de stora utgifterna som jag vet kommer att komma. Om de nu kommer nästa år.
Mm. Underbart. Då är det bara att avsluta det här året och tagga till inför nästa ekonomiår.
Exakt, och passa på nu när man är lite julledig att liksom titta igenom transaktioner på kontot. Vad har jag spenderat pengar på? Sen måste jag ju också, när man ändå sitter där runt köksbordet, så tycker jag att man ska i familjen faktiskt ha dialogen om jämställd ekonomi. Hur gör vi vår ekonomi ännu mer jämställd? För där tycker jag att där går vi åt fel håll i Sverige. Vem är det som vabbar? Vem är det som swishar barnen när de smsar att de behöver någon hundralapp för lunch eller någonting? Titta igenom de transaktionerna och säga att men det här känns inte så jämställt. Hur gör vi det ännu mer jämställt i vår familj? Och inkludera barnen. Barnen tycker det är jätteroligt att prata om ekonomi. De tycker det är jätteroligt att få någon hundralapp. Och nu ska ni köpa liksom middag till hela familjen här. Och så får de det som en utmaning. Så att inkludera dem också. Det kan man passa på nu när man är lite ledig över jul. Att faktiskt ta ett grepp kring det. Det är rätt skönt att kliva in i januari nästa år. Och veta att men vi har en bra koll. Och vi har en bra plan i vår familj för vår ekonomi.
Underbart. Stort tack Jenny för att du var med här i podden.
Tack själv Isabella och ha en riktigt god jul och gott nytt.
Tack detsamma och tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet också. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.